Så fint att få mötas. Tack för inbjudan och möjligheten att få komma hit igen. Det är ett tag sedan vi var här senast. Då var det ett jättekalas. David fyllde år och Lilian hade fyllt år och min syster och min bror. Och så det var kalas. Det var fint. Och fint att få möta församlingen så här. En helg som är lite speciell. Ni som är gamla, eller jag menar mogna. I min ålder, vi har ju möts. Men det är också så fint att få möta den yngre generationen. Och jag ska faktiskt anknyta lite till det. Den här helgen, för den är ju speciell och den plats vi är på tycker jag också är speciell, och det har med perspektiv, det har med framtid och evighet och generations att varje generation får liksom erövra det här och få det i sitt hjärta. Det var ju så här, Lennart Holmer heter jag då, som har haft förmånen att få vara här i församlingen 1989 till 1996 med vår familj. Vi var 6 personer då. Och så precis den här dagen faktiskt, 6 november 1989, då sattes Eva-Marie igång på Bodens lasarett, för då föddes Magdalena. Så vi blev en ännu större och ännu rikare familj. När vi kom hit, då var vi alltså hälften så gamla. Eller rättare sagt, idag är vi hälften så unga. Ja. Det slog mig faktiskt, det är precis så. Det var 32 år sedan. De sköt raketer när vi kom. Visserligen var det nyårsafton, men ändå. När vi kom in på Skogsgatan 17 där. Så bara öppnades i himlen och de sköt och firade nya året. Men vi tog det som att välkommen hit. Och så har det gått ytterligare 32 år nu. Och det slog mig också att då vi kom, då var vi 6, 7, 8 familjer. Jättefräscha, mellan 25 och 35 år de flesta. Och så var det en äldre generation som är i min ålder ungefär nu då. Som var mellan 60 och 75. Och då hade precis det här bygget börjat. Visionen om att liksom sätta Arjeplog, Philadelphia på kartan och komma liksom nära och vara en viktig faktor i den här kommunen, i det här samhället. Och ni vet historien. Lyktan kom till, det hade kommit till några år innan och så var det några utbyggnader. Det har alltså gått en generation. Nu ser jag att det är en generation som var i den ålder vi var när vi fick förmånen att liksom att anta den här jätteutmaningen, den här visionen som brann, som de som just då var pensionärer, alltså lite äldre och mognare då, hade burit och förmedlat till oss yngre. Och så har Gud välsignat, och nu tycker jag att den här församlingen står inför en stor utmaning. Att liksom ta det här vidare. Vad brinner i ert hjärta liksom, som är i den ålder som vi var då och som hade en äldre generation att stödja sig mot? Framtiden vet ju ingen om, utan den bygger vi tillsammans med Gud. Men jag tänkte på det här, det är ett väldigt viktigt tid nu att ni som är mitt i livet få gripas av den här visionen. Den kanske kan se lite annorlunda ut i detaljer, men den stora övergripande visionen att vara ett Kristusbrev i Arjeplog, att sätta avtryck och påverka människor och få se människor komma till tro i den här kommunen. Så Gud välsigne er som församling. Ni är ju fortfarande ett ganska stort undantag om man ser Norrlands inland generellt. De flesta församlingar kämpar en ojämn kamp med en stigande ålder, en för dålig rekrytering. Tyvärr är det så att mänskligt sett så ser det inte så ljust ut när det gäller församlingskraft i många av era grannkommuner. Det är kalla fakta. Den här platsen har jag av någon förunderlig anledning gått mot strömmen. Och därför vill jag skicka med det här. Ni som är där vi var då. Ni har nu en mogen generation. Både att luta er mot men också att hjälpas åt att ta det här vidare en generation till. Och hur det ska se ut det vet inte jag. Det kanske inte ni vet heller. Men Gud vet. Och tillsammans. Därför var det så fint att få se en avskiljning här också. Där nya träder in. Och så får ni stå tillsammans sida vid sida generationer. Så, här. Så lycka till. Gud välsigne er. Det här är också en helg. Jag vill anknyta till det. En väldigt speciell helg. Där det kommer att tändas ljus på kyrkogårdar runt olika gravar där man minns, där man saknar, man kanske sörjer. Men det är också en helg av hopp, av längtan och återseende, om återseende. Och jag vill läsa ett bibelord som handlar om det här med evigheten. Kanske på ett, ja, jag vet inte om jag ska säga ett annorlunda sätt, men det handlar om perspektiv. Alltså att se lite längre, inte så där kortsiktigt utan lite längre. Och då ska vi läsa från Hebreerbrevet i kapitel 13 från vers 14. Det är tre versar där som är lite grann av ett statement, någon slags grundton som jag tror är viktigt att en församling, en gemenskap så här av troende har på något sätt i sitt DNA faktiskt. Och det har lite med den här helgen att göra där vi påminns om himlen, om det eviga perspektivet men också om människor här och nu som liksom finns, det här jordnära och det där hänger liksom ihop. Så här skriver då författaren, jag läser då från vers 14, Hebreerbrevet 13. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Ty sådana offer har Gud behag till. Tre versar, tre påståenden som har med helgen, himlen, evighetsperspektivet att göra. Och det första jag skulle vilja säga det är att fast vi har funnit Gud så söker vi ändå. Inte söka Gud i den bemärkelsen att finns det någon annan Gud eller utan det är så att Bibeln beskriver den kristna tron som det är inget färdigt paket som vi liksom bockar av och så liksom har vi det där och så är det bara en transportsträcka och så ska det bli en himmel en gång. Utan Bibeln beskriver det i termer av att vi är på väg. Det är en resa, en trons resa. Om man skulle dra ihop det där så skulle man kunna säga att den troendes riktning det är vidare, framåt eller uppåt om du så vill. Jag vet inte om du har träffat sådana människor, kanske. Jag har gjort det. Men det är någonting tragiskt, någonting sorgligt över människor som liksom är färdiga. Som inte låter sig varken imponeras eller förundras eller reflektera över saker och ting. Utan bara liksom, de går som en trav, eller travar som en travhäst med skygglappar, ni vet, såna här. Och så har man sin lilla värld. Och det liksom spelar liksom ingen roll vad som händer runt omkring. Eller, det är som att inte det, liksom, de anknyter inte, utan det blir något. De är liksom färdiga på något vis. Jag vet inte om det kanske inte finns sådana människor i Arjeplogs kommun. Och du kanske inte har i din släkt heller. Men jag känner några och stöter på en del. Och det fenomenet det är ganska tragiskt. För det är tvärt emot vad Bibeln säger. Även utifrån ett troende perspektiv. Det finns någonting mer. Vi har funnit Gud, ja. Men vi söker ändå. Och författaren säger här, vi söker den stad som ska komma. Alltså hur vi än har det här och hur bra vi än har det och hur välsignat och härligt allting är, så är ändå inte det här nuvarande, närvarande som är allt. Utan det finns ett längre, ett djupare, ett större perspektiv. Och det tror jag är viktigt, att man på något sätt erövrar i livet tidigt. Och behåller livet igenom. Jag är på väg. Jag är inte framme än, men jag är på väg. Det är en trons resa, ett trons äventyr mot någonting än större, än härligare, ännu bättre. Himlen och evigheten, det har ingenting med ålder att göra. Kom ihåg det. Det har med inställning och din egen attityd att göra. Man kan vara 12 år och ha massor av planer om vad jag ska bli när jag blir stor. Och ändå fundera på himlen och kanske till och med längta till himlen. Det har ingenting med att man är trött på livet eller är deprimerad. Utan det har med attityd och med perspektiv att göra. Och det är det jag skulle särskilt vilja säga till den unga generationen här. Du får själv definiera vart gränsen går. För det är vad Bibeln säger. Vi har här ingen stad som består. Alltså det är ju en slags beskrivning av att det är ändå något för, till och med hotelllyktan är förgängligt. Har ni tänkt på det? Det finns någonting ännu bättre. Ja, det är inte Hornavan hotell, utan det finns ett himmelskt, ett evighetsperspektiv som vi ju alla har olika bilder av, om det är gator av guld eller en ocean av kärlek. Och ja, ni vet, alla bilder om himlen är väl lika sanna eller lika fel. För vem kan måla himlen? Vad inget öra har hört, vad inte ett öga har sett och så vidare. Men vi kan göra oss föreställningar. Så himlen har inte med ålder att göra. Kom ihåg det, du som är mitt i livet och har fullt upp med småbarn som tjafsar och arbete och livspussel som ska gå ihop och räkningar som ska betalas och tak som läcker och sommarstuga som har sjunkit och behöver repareras. Det har inte med att man är trött på livet eller något sånt där att göra, utan det har med perspektiv. Vilket perspektiv har du liksom i ditt hjärta på livet? Det är en trons resa, ett trons äventyr. Vi söker det som ska komma. Och det här skulle jag vilja skicka med. Ibland säger vi lite slarvigt så här. Unga kan dö. Gamla ska dö. Och det är ju sant. Och vi vet det teoretiskt att det kan drabba oss när som helst. Och lite ibland också hur som helst. Men jag vill bara skicka med det här och hoppas att du får det som ditt eget DNA, ditt andliga DNA. Man kan ha en fullständig livsglädje och ändå leva med himlen och evigheten för sina ögon. Från unga år och genom livet. Eller hur, Rut? Så är det. Du är mänskligt sett kanske närmast. Kanske. Men det har ju inte med att du är en mogen människa med 90 plus. Det har med perspektiv, det perspektiv som du fick ganska tidigt i livet. Vi har funnit Gud, men vi söker och vi är vägens folk. Det var det faktiskt man kallade de första kristna. De som gick vägen eller de som följde vägen. Sen i Antiochia, Apostlagärningarna 11, står det att det var då man började kalla dem kristna. Alltså Kristus efterföljarna. Så det perspektivet, vi är på väg. Därför är det en lurig text av Lale, eller vad hon heter. Den är lite häftig texten och den är sann på ett sätt. Lev nu, dö sen. Eller är det hon? Det kanske är Miss Li. Visst är det Miss Li? Ja, ursäkta. Miss Li är det, om ni vill googla på Spotify. Lev nu, dö sen. Och nu tackar jag livet. Jättefint. Men det där är egentligen en motsättning som inte är kristen. Alltså en föreställning att nu ska vi leva och sen ska vi dö. Och så liksom delar man upp det där. Livet är en helhet. Man kan vara full av livsglädje som hormonstinn tonåring och ändå ha himlen för ögonen och ändå vara glad och optimistisk. Det har inte med varann att göra. Se till att du får ihop de där bitarna tidigt, om du nu är en ung människa. Och om du är en äldre människa, se till att du får ihop dig nu i mogen ålder, så att det där liksom går hand i hand till den dag vi är framme. Den andra versen här som jag vill dela, och det är ju, jag skulle vilja säga så här, att ta livet som en lovsång till Gud. Vi sjöng ju underbara lovsånger här. Jättefint. Men jag tror att Bibeln vill säga att hela vårt liv är tänkt. Vi är skapade liksom för att ära Gud. Så att se ditt eget liv med allt vad det är. Inte vad det borde vara eller vad du önskar att det skulle vara, utan vad det är. Med förtjänster och brister. Med, ni vet, livet som det är. Som en lovsång, som en tillbedjan, som mitt sätt att ära Gud. Ibland kan vi kristna kan hamna i oändliga ofruktbara diskussioner om musikstilar och kulturer i kyrkan. Och ni vet hur det har diskuterats genom åren. Och så reducerar man det här med lovsång och tillbedjan till en musikstil eller kanske till och med en musiksmak. Ja, men det där var inget bra. De bara sjunger samma sak 17 gånger. Och, nej, tacka vet jag, bröstsköldens ädelstenar är nu Guds kärlekstolk. Blodet till ett förenar nya förbundets folk. Och så bråkar man om texter och innehåll och sådär. Och den diskussionen tänker jag inte ta i eftermiddag. Utan det är att se det här också i ett större perspektiv. Vad Bibeln säger är, det här handlar ju inte om gudstjänststil eller gudstjänstkultur och musiksmak. Det handlar om vilket sorts liv vill jag leva. Vad är det han säger här? Det är ganska kärvt. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Det står inte så här. Låt oss därför genom honom, om det känns bra, om jag är på bra humör. Nej, det är en frukt. Vad är frukt? Ja, det är ju levande, alltså det är bevis på att trädet lever. Det finns inga döda träd som bär frukt, utan det handlar om det liv som liksom springer fram, som flödar ur ditt liv. Det är ju frukten, lovets offer. Ditt liv som en lovsång till Gud. Att liksom du hittar din ton, om du förstår vad jag menar. Din stil. Jag bara säger, Gud kan använda vilken stil du än är. Och vilken ton, jag bara säger, den än är. Om det är liksom från ditt hjärta, jag vill med mitt liv ära Gud. Där jag är, där jag finns, det jag gör, där jag har mitt arbete eller var jag nu är någonstans. Det är någonting mycket större än att liksom koppla det till en viss gudstjänststil eller en viss känsla. Eller jättemånga dagar där ingen av oss mår särskilt bra. Och ändå på något sätt kunna ge Gud äran för att Gud är Gud och Gud är större. Och Gud vet och att i det där sköra, bräckliga som är jag, får jag vara med och ändå på något sätt med det jag är, ära Gud. Det finns ju en liten lurig bibelvers som säger så här. Det finns olika översättningar. Tacka hela tiden Gud, står det. Och en annan översättning. Tacka Gud genom alla livets omständigheter ungefär. Då kan man ju fråga sig, måste man tacka Gud för allting? Ja, den teologin är jag ju inte riktigt bekväm med, om du möter en sån teologi. Men däremot tror jag Gud kan ge oss nåd att genom allt vi möter ändå bevaras i någon slags insikt om att Gud har sista ordet och jag ska ge honom den plats som är hans oavsett hur jag mår, hur jag känner och hur livet är just nu. Du behöver inte känna dig tvingad att tacka Gud när du är full av sorg. Du vill inte tacka Gud för sorgen. Men i sorgen, i det svåra, kan du få nåd att liksom, på sig, ropa och ändå göra ditt liv till en, till ett liv liksom inför Gud. Att ära Gud också i det svåra. Kanske den tuffaste boken som är ett konkret exempel på det här, det är ju Jobb. Alltså om du orkar och vill läsa något riktigt tufft, så plöj igenom Jobb. Oj, oj, oj. Vilket liv han levde. Och hur han till och med anklagar. Han till och med förbannar sin födelsedag. Eller att han liksom lämnade moderlivet. Jag menar, då är det ganska svart och mörkt. Men ändå så säger han i 19 kapitlet: jag vet att min förlossare lever. Och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och så ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Alltså det fanns någonting mitt i allt det svarta, det mörka som bar. Och i slutet av kapitlet, om det är 40 eller 41 eller vad det är, så står det att han bad för sina vänner och Gud upprättade honom. Och han jag får säga, Gud blev inte honom skyldig. Vi använder lite slarvigt en sån här klyscha. Jag säger vi som gillar idrott. Alltså det är ju inte över förrän domaren blåser. Det kan vända. Det kan vara underläge, men vet, det kan bli både förlängning och det kan vända. Och det är ju slutresultatet som räknas. Inte de där svåra passagerna i 34 och 76 minuten. Utan det är, vad blev resultatet när domaren blåste? Så låt det här också få bli en del av ditt andliga DNA. Att ditt liv kan och få vara en enda lovsång till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Det är någon slags livsinställning som har med perspektiv att göra. Att inte för mycket fastna i det närvarande, även om vi är jordnära, utan att lyfta lite och se, det finns ett djupare, det finns ett större perspektiv att leva för. Det kan den som har funnit Gud få söka och också finna det sant. Och så det här som jag tycker är så underbart med evangeliet. Det här att evigheten och det jordnära, det är som någon slags tvillingar. Och det är så konkret. Säger ni fortfarande Inge Waller här i Arjeplog? Säger ni det? Det säger man inte i Umeå. Jag måste införa. Det är ju så bra uttryck. Alltså det är Inge Waller med evangeliet. Utan vad säger författaren här när han har pratat om att ha livet som lovsång och ha evighetsperspektiv? Ja, då säger han ju, som, det är ju så krasst så det bara gnisslar om det. Glöm inte att göra gott och dela med er. Alltså det här konkreta jordnära som är himmelsnära och som har med evigheten att göra. Gud som är av evighet, kom själv och bli människa, lämnade allt för att ge oss allt. Ingmar Olsson, jag har citerat honom. Himlen har landat i sandaler och vandrat. Alltså vår livsstil som har med perspektiv och evighet att göra. Det är, ja men vi är generösa. Vi har en generös attityd till människor. Vi har en generös attityd till de saker som vi eventuellt får vara med och förvalta. Vi har fått för att ge. Det är ett offer som behagar Gud. Observera att det står så här: glöm inte. Och varför säger han det, tro? En retorisk fråga. Och mitt svar är, jo, det är därför att vi glömmer. Så enkelt är det med troende människor. Vi glömmer. Paulus säger i Korinthierbrevet, jag vill påminna er. Och så tar han grunderna i första Korinthierbrevet 15, att Kristus dog, han blev begraven och han uppstod. Jag vill påminna er om grunderna, säger han. Och här säger Hebreerbrevets författare, glöm inte. Det är någon som har sagt så här när det gäller ledarskap. Allt som har med vision att göra, det läcker. Alltså hur fräsig och fin vision man än antar, så efter en tid så har det liksom, Det har gått lite inflation. Man måste liksom förnya det och påminna och fylla på så att det där som brann så det tydligt får lite ny syre så det inte liksom falnar och vissnar bort. Men om jag ger nu och är generös, då kommer jag väl ändå få mycket av Gud. Men du tänker väl inte så, va? Jag har mött människor som tänker så och som talar så. Jag menar, om nu Bibeln säger att jag ska ge, ja, men då ska jag börja ge. Jag undrar se om jag tjänar på det här. Och så börjar man räkna och nästan kalkulera med Gud. Ungefär som att han är någon bankdirektör. Om jag sätter in det här så får jag den räntan och då kommer det här. Alltså återigen till det här, vad får jag ut? Och det är så långt ifrån den bibliska modellen. Där är det faktiskt tvärtom. Där säger Bibeln, vi har fått och därför ger vi. Det är inte, ja, men om jag nu börjar ge då ska jag få en massa. Utan du ska börja andra änden. Du ska inse liksom, ja men Gud har ju gett mig gåvor. Gud har gett mig något att förvalta. Det ska jag använda, det ska jag liksom inta en generös hållning. Det är liksom mitt DNA. Vi har fått för att ge. Glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer har Gud behag till. Det är inget waller. Det är så kärvt och bra. Vi behöver lite kärva budskap från Herren ibland också. Så vi inte försoffas i vår självupptagenhet. Ni vet att jag brukar ha haft den här ordleken. I mitten av ordet evangelium är ju ordet ge, eller hur? Gud gav oss allt. Gud gav oss frälsning genom Jesus. Men ni vet, ibland är det så jag tror att en del tror att det står evanfolium. Det går bara att säga på svenska. Det kan man aldrig tala och be någon översätta. Alltså att det handlar om att vi ska få en massa och gotta oss. Det får vi ju ändå. Evangeliet i sig är ju så generöst och skapar ju en rikedom och ett perspektiv på livet. Så vi fattar vad verklig rikedom är. Men det börjar inte med att jag ställer mig liksom i den positionen. Jag undrar vad jag får ut av det här, om jag börjar ge, om jag ska få. Nej, det är tvärtom. Gud, du har gett mig så mycket. Du har gett mig livet, du har gett mig hopp, du har gett mig ett evighetsperspektiv. Utifrån det föds, tror jag, en längtan, en vilja. Ja, men jag ska ge av det jag är och har. Jag ska låta mitt liv få vara just en hyllning, ett sätt att ära Gud. Det här har vi evigheten att göra. En sån här helg påminns vi om människor som har gått före. Vi blir också påminna om att livet är både jordnära och kärt. Och det tror jag är riktigt. Vi älskar det närvarande, våra nära och kära och vår plats och där vi finns. Men att det också finns i samma andetag på något sätt. En aning, ja, en visshet. Det finns någonting mer, någonting större, någonting djupare. Det finns en evighetsdimension. Det är därför Bibeln säger att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Alltså det finns någonting hos oss som knyter an till det här. Vi är skapade för Gud, för Guds gemenskap, för relation, för himlen, för det eviga. Det vill jag skicka med allhelgona helgen. Om du går till någon grav idag eller tänker på dina nära och kära, om du reflekterar över ditt eget liv, om du står mitt i livet eller om du börjar på ana att det börjar närma sig, egentligen spelar det ingen större roll. Det viktiga är att du får tag på det eviga perspektivet. Då kan du både vara jordnära och himmelsnära och märka att det finns en helhet i det här som funkar. Så Gud välsigne dig att resa vidare, att vandra vidare på den här trons vägen. En dag är du framme. Ingen vet när, men Gud vet. Men det viktiga är att du är på vägen och är vägens folk. Och perspektivet, det eviga i ditt hjärta. Då kan du möta allt och gå som en segrare. Låt oss be. Jesus Kristus, du som kom till oss Du ägde allt och utblottade dig totalt. Vi kan aldrig fatta det. Och där fanns vi också i de tankarna. När du i din utblottelse gick hela vägen via Getsemane, via korset, hela vägen. Och så öppnade du en väg för oss för att vi skulle få se det eviga rikedomen i dig. Herre, vi prisar dig att vi av nåd får ta emot det här i tro. Om vi är unga, livets början, på livets liksom mitthöjd eller i slutet, så låter du oss få se det här och låter oss få detta perspektiv. Du skapar någonting starkt och hållbart i våra liv som bär hela vägen hem. Tack att vi får vara himmelsnära och jordnära, ett och samma, en och samma mening, och vi känner det ingen motsättning. Vi är inte schizofrena, nej, vi har balans och frid. För du går med oss och har sagt, jag ska aldrig lämna eller överge dig. Du är densamma igår, idag, i evighet. Tack att vi idag får stanna upp och påminnas inför detta stora. Vi vill göra våra liv till en lovsång till dig. Det kan låta lite olika. En del kanske tycker att det kraxar och det låter falskt. Men här, om vi kommer till dig, så stämmer det oss i en ton som blir vår egen. Som sprider en god doft. Det blir god frukt där vi drar fram. Vi kan inte skapa det själva, men du kan föda detta i våra liv. Tackar dig för den unga generationen som vi har mött nu här i helgen. Tack för vad du har gjort i deras liv. Tack för deras barn. Tackar dig för dem som gick före. Som såg möjligheterna här i Arjeplog. Som vågade stå fast. Som vågade förmedla det till den generation som var unga då. Tack för det som blev ett första spadtag, ett beslut. Tack för utbyggnader här som i sig är ett bevis på din trofasthet. Men nu ber jag för okänd framtid. Att den här visionen att få betyda något i kommunen, i samhället, ska få leva starkt. Om den får ta nya former, det bryr oss inte om. Men bara den är levande och är född av dig, Herre. Gör någonting stort och vackert med den yngre generationen som får kraft att ta liksom den här utmaningen in i okänd framtid, Herre. Och tack för alla äldre som har stått troget år efter år. Jag ber om en fantastisk tid av välsignelse där ditt rike ska utbredas, ditt namn ska förhärligas och din vilja ska ske. Herre, vi ber om det i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tack för din närvaro. I Jesu namn. Amen. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus.